välkommen till podden Efterspelet. Idag så har vi spelat Acropolis och vi som har spelat är jag, Jens.
Och jag, Kalle.
Och sen kan vi ju berätta hur det gick för oss. Jag hamnade på 77 poäng i slutet av spelet och Kalle?
96 poäng, så jag fick gentlemannamässigt från Jens vinnare.
Det är så, när man är värd så ska man se till att man hamnar på andra plats eller sista plats första gången som man kör spelet. Och i den här podden så ska vi ju då diskutera lite grann vad vi tyckte om spelet, hur det gick, vem det kan passa för, lite mekanik, lite regler och generellt hur spelet kändes. Ska vi köra igång? Eller har du något att tillägga?
Nej, men det låter väl som en bra idé att köra igång. Det är så färskt spelet så vi har brickorna ännu på bordet.
Precis, det ligger träkuber utspridda, det ligger en regelbok halvt uppvikt, kanske fel ord, men vi kör på det.
Det finns Toffifee fortfarande kvar i kartongen, så färskt är vi inne i den här spelkvällen.
Perfekt snacks. Spelets tema samt komponenterna i spelet. Temat kan jag ta lite snabbt. Som namnet antyder Acropolis så är man stadsplanerare som ska bygga en grekisk stad. Hur tycker vi att temat, hur väl kommer det fram i spelet? Känner man sig som att man har byggt en stad i slutet?
Jag tänkte säga det, att vilken tur att du tog temat, för att jag hade beskrivit det som typ Grekland. Nej, jag tycker definitivt att det fanns, jag menar, temat sken igenom för vad spelet är.
Ja, med tanke på, om vi nu ska baka in komponenterna på en gång, så spelet består egentligen av tre stycken hexagoner som sitter ihop i en bricka. Och sen staplar man dem på varandra för att skapa den här staden. Och till en början så tyckte jag att, och jag menar, temat sitter inte, det är inte temat som skiner starkast igenom av alla spel jag någonsin har spelat. Men för vad det är så tycker jag att de har lyckats bra med det. Speciellt med tanke på att man kommer starta litet med ett torg och sen kommer man tillfoga en brickor till det torget allt eftersom. Och det som verkligen får temat att skina igenom är när man sen kommer stapla dem på höjden. Och när man staplar dem på höjden så får man den där bilden av den grekiska staden som ligger i en sluttning och det templet är liksom längst uppe på kullen. Så att med de tillgångar de har så tycker jag att de arbetar väl med temat.
Ja, men jag är beredd att hålla med. Jag tycker att för vad det är, det skiner igenom framförallt i de olika, det tål tilläggas då att de här komponenterna, precis som Jens förklarar, består av hexagoner som sitter ihop i grupper av tre med olika färger för att signalera vilken typ av byggnader det är. Och vet man vilken typ av byggnad blå är bostadsområden, så förstår man hur man kommer tjäna poäng för dem. Man förstår vilket sätt parker kommer att hjälpa en. Man förstår hur templerna kommer att fungera. Så det är väl framförallt där. Mekaniskt i spelet, inte olikt, vad är det heter? Number 9.
Ja, 0-9 på svenska eller number 9 på engelska.
I att du gör egentligen ingenting annat än att placera ut brickor i ett litet pussel som du också bygger på höjden. Så du lägger pussel ovanpå ditt pussel. Så högt som spelglädjen tillåter, eller på att säga.
Men ska vi glida över lite grann i punkt 2 som är reglerna generellt. Hur svår de att lära sig, hur bra regelboken är och om det finns några jobbiga undantagsregler. Och eftersom det är jag som har läst regelboken så kan jag väl säga att den var väldigt lättläst. Spelet är översatt till svenska. Det finns en engelsk utgåva. Regelboken är på 7 sidor och jag behövde läsa igenom den en gång och sen kändes det som att spelet satt. Och om man snabbt bara ska förtydliga vad reglerna är för någonting, så kommer det ligga 4 stycken brickor tillgängliga i en marknadsrad. På din tur så får du ta en av dem. Om du hoppar över den första som är gratis så kostar det en sten för varje bricka du hoppar över. Så den brickan du sedan väljer att ta placeras i din stad. Och brickorna som ligger på bordet, de ger 1 poäng i spelets slut. De som ligger 1 steg upp ger 2 poäng per område. Och de som ligger 3 steg upp ger 3 poäng och så vidare. Och sen spelar man igenom tills dess att alla utom en bricka är tagen. Och det är egentligen liksom, visst det finns ett par stycken små grejer, men det är i princip det som är spelet.
Ja, jag tänkte säga det. Jag som inte läst reglerna utan lärt mig dem från Jens. Det som han just förklarade i podden i stort sett förklaringen jag fick innan spelet också. Och kände att det var det jag behövde. Så det är definitivt ett spel man kan ta fram med bekanta som kanske inte är sugna på en massiv regelgenomgång innan.
Ja, men verkligen. Och liksom folk som är lite nya till spel. Mm. För att det finns, vad blir det, 5 stycken olika färger i spelet. Det finns blått som då är bostadshusen. Och de ger poäng baserat på, man vill ha dem i ett stort sammanhängande område. Sen har man handelsplatser och de vill man ha isolerade så att de inte ligger bredvid en annan handelsplats. Sen har vi kaserner som är militärbyggnader som man vill ha längs stadens utkant för att de skyddar mot annalkande fiender. Sen har man tempel och templarna vill vara omringade. Och sen har man parker och parkerna ger poäng oavsett vart de är placerade för de förskönar staden. Men en snygg element i spelet är den här balansen mellan, eller har du någonting mer du vill lägga till på reglerna? Bra regelbok, översatt på svenska, lätt att förklara, lätt att ta till sig.
Ja, den måste ha varit lätt att förklara, tänker jag. För jag fick som sagt en 2 minuters genomgång och kände inte att det var någon gång under spelets gång där jag var så här, nu vet jag inte vad jag ska göra.
Nej, och det är första gången vi båda två spelade, så att det är inte heller så att jag har mycket vana med spelet sedan innan, utan det känns som sagt lättillgängligt och ett spel som kan passa väldigt många olika spelgrupper.
Ja.
Men om vi hoppar vidare till punkt 3 som är vad man gör på en tur, så tänker jag att vi kan snacka lite igen mer specifikt om den här balansen mellan, Kalle, om du kan förklara, för du satsade mycket på stora blå bostadsområden, balansen, ja, i dem och de här torgerna som ger poäng.
Ja, precis. Torgen funkar ju alltså så att för varje färg, varje typ av byggnad så existerar det också torg på de här brickorna. Och för att överhuvudtaget kunna få några poäng för en färg så måste du ha torg i den färgen. Jag satsade tidigt, mycket på grund av tillfälligheter. Det var det som fanns tillgängligt för oss tidigt i början som en följd av slump. Så fanns det mycket blått, så jag började bygga ett stort blått bostadsområde och en massa blåa torg och tänka att det här får bära eller brista. Jag har en tendens att göra som i spel överhuvudtaget, där man kan göra mer än 2 saker, så kommer jag göra en sak väldigt mycket. Försökte sprida ut mig sen var det led i spelet, men i början satsade jag mycket på blått. Och om jag tittar på poängprotokollet så skillnaden mellan oss i blått är också i stort sett skillnaden mellan oss i slutresultatet.
Det gav just bra utdelning, och just det här att vi kan ju gå igenom hur mycket poäng du fick för blått. För du har hur många blått, om vi ska ta det snabbt en gång till, bostäder, och bostäder ger poäng för det största sammanhängande området med bostäder. Och hur många sådana har du, Kalle?
Ja, då tar vi och bryter ner det poängen. För bostadsområdet jag har som är störst är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rutor. Eller 7 hexagoner stort.
Och sen är de värda olika mycket beroende på vilken nivå de ligger på.
Exakt. Så då har jag, utav de 7 så är det 2 som ligger på nivå 2 och 1 som ligger på nivå 3.
Totala värdet blir
11.
Och hur många torg har du som ger poäng för blå områden?
I slutändan så landade det på 3 torg. Jag tror att det kan ligga något torg begravet här också.
Ja.
Men det är ju som det brukar kunna vara. Men så att det ger alltså ett totalt värde på 3 torg gånger 11 poäng för själva bostadsområdet ger 33 poäng till blått.
Ja, och som sagt det var 20 poäng skillnad mellan oss två, så att det var definitivt värt det. Men jag vill, det här med att du säger att det ligger torg begravet, det kan ju vara bra tagline för spelet. Ja. Men det är också det som jag tror vi båda två upplevde som en intressant aspekt av spelet, att när man tar en bricka så lägger man ut den i sin stad. Om man lägger den längst ner så måste den bara angränsa en annan redan placerad bricka. Men om man lägger den ovanpå andra brickor, då liksom täcker man ju saker man redan har byggt ut. Och då måste man göra en avvägning mellan att, ja, men jag är intresserad av den här nya brickan som ger mig 2 bostadsområden och ett tempel. Men jag vill lägga den på nivå 2 som ger mig mer poäng. Men för att lägga den på nivå 2 så måste jag täcka någonting. Och vad ska jag då täcka? Och vad är okej med att förlora?
Och där har man egentligen, ja, man har 2 alternativ där, om man har tur, vill säga. För ena alternativet är precis som Jens beskriver, att du begraver grejer som du har tänkt att du kanske vill behålla egentligen. Andra byggnader, torg, parker, den typen av grejer.
Mm.
Det finns även, jag tror inte vi gick igenom det, en sjätte färg, eller brist på färg ska man kanske säga. De gråa stenbrotten.
Mm.
Som funkar så, de här stenarna som man använder som betalning som nämndes i början.
Ja, att i starten av sin tur så kommer man köpa en dricka från marknadsraden. Och om man köper den först är det gratis, men sen kostar det stenar för att hoppa över en brickor.
Precis. Och för att fylla på sådana stenar så begraver man alltså stenbrott. Man bygger ovanpå dem. Så att redan från början på en startbricka som vi... Ja, vi kan inte se den längre, för den är ju sedan länge begraven.
Jag kan hämta upp en här. Jag kommer bara skramla med lite saker, så kan jag ta fram en av de brickorna vi inte använder.
Ja, brickan man börjar med, det är 4 hexagoner i någon slags Y-form. Med 3 stenbrott i utkanten och ett blått torg i mitten. Så det är det man har att utgå ifrån.
Mm.
Och när man då täcker över ett stenbrott, då får man en sten. Och det var väl också vid sidan av att satsa på ett blått bostadsområde i början, så satsade jag på att få stora områden av stenbrott, så jag kunde täcka över 3 stenbrott åt gången och få mycket sten. Jag hade väldigt mycket resurser där.
Ja, det var nog också någonting som gagnade dig, för att jag kände att jag var tvungen att ta någon av de 2 första brickorna för att det var det jag hade råd med. Och sen ska man också poängtera att stenen både ger dig möjlighet att köpa de brickor du är intresserad av under spelets gång, men vid slutet av spelet så ger varje oanvänd sten 1 poäng. Så att det finns en idé att skaffa många stenbrott och generera mycket liksom resurser den vägen under spelet också.
Ja, för jag kände att jag tidigt byggde upp mycket sten gjorde att under åtminstone första halvan av spelet, kanske till och med första 2/3, så kände jag, det kändes aldrig av när Jens var första spelaren.
Nej, för att jag tog någon av de 2 första och sen låg det ofta lite mer intressanta senare i marknadsraden.
Mm.
Var i alla fall den känslan jag hade, som aldrig hade råd att köpa just de brickorna som låg där bak.
Ja, och jag i min tur när jag ville ha de där lite senare, dyrare brickorna när Jens var första spelare, kunde ju nöja mig med att han hade inte råd att ta dem. Och genom att ta brickor innan dem i turordningen så gjorde han dem också billigare för mig. Så min sten räckte liksom längre än vad den hade kunnat göra annars. Så nej, det kändes definitivt som en hållbar strategi. Mm. Så ja, här, som förhastad slutsats.
Ja, absolut. Vi ska ju poängtera att det är första gången vi spelar det. Så att det kan visa sig att det finns andra strategier vid kommande speltillfällen. Men jag tänker att vi kan på den poängen hoppa vidare till nästa punkt. Vilket är, hur vinner man och när tar spelet slut? Tänker Kalle, som vinner i spelet, så kan ju du få inleda den punkten.
Ja, nej, men som jag redan har varit inne på, så gå på blått. Det är ju den absolut snabbaste slutsatsen för mig att dra. Men i övrigt så tror jag det finns, det är ju ett, ja men det är ju återigen precis som spelet rent mekaniskt är, att du lägger pussel ovanpå pussel ovanpå pussel, så är det väl liksom spelet under det är också lite ett pussel på ett pussel på ett pussel, för det är multiplikation i flera led. Du vill ha större områden, du vill gärna bygga dem högre på höjden, och du vill ha flera torg för att driva upp värdet på varje liksom, typ av område. Så att det är ett mekande. Jag tror, min misstanke är att det man mår bäst av i spelet är om man lyckas få till poäng i alla kategorier. Och jag vet inte, min känsla med sådana här spel är att det är alltid bäst att bara ha en konsekvent idé. Att man ger sig fan på att den här gången så bygger jag blott, och då gör man det.
Ja, men jag kan hålla med. Och det som jag tycker är intressant, jag ska hoppa framåt lite och spoila lite grann. Jag är sugen på att spela det här igen. För att en av de aspekterna som jag inte utforskade tillräckligt i det här partiet, det är just skillnaden mellan att bygga brett och på så vis få plats med många olika fält av de olika färgerna som man satsar på, och man behöver inte täcka de torgerna som ger poäng för de områden man vill ha, gentemot att bygga på höjden. För att när man bygger på höjden så ger varje enskild bricka eller fält mer poäng, men då också täckt underliggande poängmöjligheter för att komma uppåt. Så att det är en intressant avvägning mellan när ska jag sprida ut mig och när ska jag bygga på höjden. Och när jag bygger på höjden, vad är jag okej att offra under? Så att det känns verkligen som en väg till vinst och någonting som, ja, men man kan lära sig och hitta nyanser av när man spelar flera gånger. Att när är det värt att bygga på höjden och när är det värt att sprida ut sig?
Ja men jag gör så, jag tar Jens i handen och hoppar med honom framåt i tiden här och spoilar att jag kommer också vilja spela det här igen. Kanske inte riktigt på samma grunder. Det handlar väl kanske inte framförallt för mig om att utforska det intressanta mekaniska, för att någonstans när man kokar ner det så är det ett till brickpussel och har man några brickpussel hemma så vet man redan om man kommer gilla det här på något vis. Mm. Jag gillar just det här brickpusslet, det gör jag. Och jag tror framförallt, jag har ju turen att ha en sambo som är väldigt förtjust i den här genren av spel. Så det kan nog mycket väl få följa med hem i framtiden. Men för mig så är nog den stora säljpunkten är att regelgenomgången tog 2 minuter. Spelomgången tog inte lång tid heller. Det här är definitivt ett spel som är roligt nog att jag skulle glatt spela det liksom 2 eller 3 gånger på en kväll.
Ja, för att jag menar det här partiet vi körde nu som är premiäromgången, vad kan det ha tagit, 25 minuter max?
Ja, på sin höjd.
Så att det är ett kvickt spel.
Ja, det är ju, precis. Det är ju inte den matigaste upplevelsen som kommer stå i någons hylla. Men nej. En utav dem är liksom en väldigt trevlig, väldigt lämpat för liksom någonting att göra till kvällsteet.
Jag vill bara slå en, jag inser att det blir en liten parentes, men jag vill slå ett slag för en väldigt bra förvaringslösning i lådan.
Oh.
Precis, det, vi kanske får lägga in det som en stående punkt, att hur är spelet förvarat? För att här är spelet uppdelat i varje 3x3 fack. Och i de fackerna så lägger man ner de brickorna som man använder i spelet. Så att plocka upp spelet och komma igång med det, så länge som man har förvarat lådan horisontellt i hyllan, det går jättesnabbt.
Ja.
Det är liksom 1-2 minuter max att ställa i ordning det.
Jag tycker vi är väl beredda att säga det i så här 80% av ett pilotavsnitt in i den här poddens liv, att vi är en podd som gillar en bra förvaringslösning.
Ja, precis. Det är alltid guldstjärna i kanten när det ser snyggt och prydligt ut redan från starten i lådan. Men ska vi hoppa vidare nu när vi har prisat förvaringslösningen, är det någonting vi saknar i spelet, någonting som hade lyft ännu mer för oss?
Ja, det är frågan det. Jag tror inte att det hade lyft spelet. Jag tror att min impuls med vad som saknas i spel gör det till en tursam grej att jag inte är speldesigner. För att jag vill ofta, det jag vill ha utav nästan alla spel jag gillar är bara, nej men jag vill ha mer. Det kunde ha varit 3 gånger så många brickor så hade man kunnat spela längre. Och det hade inte nödvändigtvis gjort det här spelet bättre.
Nej.
Men det, jag har ofta den känslan med alla sådana typer av spel att, ja men nu är jag igång. Nu vill jag bygga, jag vill göra min stad 19 brickor hög.
Ja, ja men det kan väl ligga någonting i det att spelängden är kort. På gott och ont. Det är en kvick upplevelse, man får fatta lite beslut, men sen tar det slut på ungefär 20-30 minuter. Den andra saken är väl att det inte är så värst mycket interaktion spelarna emellan. Det är lite kamp. Det var ett par gånger som jag upplevde att shit, du tog exakt den bricken som jag skulle vilja ha på min plats, men sen dök det upp rundan efter brickor som var nästan identiska, om inte helt identiska. Så att det är väl beroende på hur mycket man värdesätter interaktion i spel, så tror jag det kan vara den största potentiella svagheten.
Ja, alltså har man hög interaktion som prio när man väljer spel, så kommer inte det här vara ett favoritspel.
Nej, men för min del som inte, alltså jag letar, interaktion är inte det första jag letar efter i spel, utan det är snarare så här intressanta pussel och roliga saker att hålla på med på sin tur, så lyckas det här väl där. Men det som jag kan, ja men om man skulle önska och drömma, och jag vet inte hur man hade löst det, men att lägga till en nivå av interaktion och en nivå av resurshanterande eller engine building aspekt av spelet, så hade det lyft det för min del, men antagligen mer skadat det för liksom den huvudsakliga målgruppen för spelet.
Ja, men det, jag är beredd att hålla med. Tanken hade nog inte slagit mig, men ja, lite motorbygg i det här hade kunnat varit spännande, men å andra sidan så hade det inte längre varit en 25 minuter, drick en kopp te, ta en macka och spela ett spel under tiden spel.
Nej.
Utan då hade du liksom behövt en hel gulasch i princip för att ta det igenom. Ja. Och det är inte vad det här spelet är gjort för.
Nej, och då är frågan, är det bättre att man spelar någonting annat då?
Då är det bättre att man spelar någonting annat.
Vem passar då spelet för? För jag kan ju spoila, eller inte spoila eftersom vi redan är på den punkten. Det passar mig.
Ja.
jag tycker om det här spelet på en gång. Jag tycker att kvaliteten på brickorna är härliga, förvaringslösningen i lådan är bra, speltiden passar mig för att en trött liksom, vardagskväll kunna riva av tillsammans med sambon eller med fler personer. Att det just är så lätt att följa reglerna och förstå vad det går ut på är tilltalande. Det kommer nog inte vara mitt favoritspel genom alla tider. Jag tycker om det.
Ja, jag tycker också om det. Det är nog ingenting som kanske kommer ta en permanent plats hemma i min hylla. Men jag gillar det. Kommer jag hem till någon som har serverat upp Akropolis så kommer jag bli... vi diskuterade det här inför podden med liksom hur man bedömer spel. Och min liksom enda fasta bedömningspunkt är att hur mycket gladare eller ledsnare blir jag av om det här spelet står på bordet jämfört med en tårta. Mm. Och jag blir gladare att det här spelet är på bordet hemma hos Jens idag än om man hade haft tårta.
Jag har ju svårt att hänga med på den jämförelsen för att jag hade fördragit tårta i de flesta fall, oavsett spel nästan. Men,
det är så pass.
Precis, speciellt liksom en god tårta så är det svårt att konkurrera. Mm. Om man vänder på myntet, vem passar spelet inte för?
Vi har ju redan etablerat att vill du ha massor med interaktion och djävulskap spelare emellan, då är det ett fett nej på det här spelet. Mm. Det är det.
Och om man inte tycker om att liksom sitta och lägga i princip ett optimeringspussel.
Ja.
Och sen kan man ju liksom lägga, man kan verkligen, jag tror ju för sig att om man skulle sitta med ett gäng personer som verkligen vill optimera och gå in på djupet i matematiken och liksom räkna på det, den gruppen hade jag nog inte velat spela spelet med.
Nej, det hade inte jag heller. Det hade för det första återigen förlängt det här spelet på ett sätt som jag tror att det inte mår bra av. Och sen så tror jag bara... Jag vet inte, det här är inte ett matigt spel. Min spontana tanke var att så här, om man vill ha matiga spel, då vill man kanske inte ha det här.
Nej.
Men jag tänker också att, vet du vad, även om man bara vill ha matiga spel, ibland så kan man nöja sig med något litet.
Ja, men precis. Som en, liksom ett fillerspel för de som är familjära med den termen. Eller som en förrätt för de som inte är familjära med filler-termen.
Ja, men precis. Jag skulle ju gladligen, jag brukar nästan aldrig använda termen filler så. För att jag tycker varje spel är ett spel i sin egen rätt så.
Ja.
Men om jag skulle komma över på en spelkväll och veta att vi ska spela något snortungt så skulle jag inte ha något emot att bara mjuka upp hjärncellerna med det här först.
Nej, precis.
För att det är en liten upplevelse, det käkar inte upp en massa tid utav resten utav speltiden. Men man får göra någonting, det är något, det är en munsbit.
Ja, och ska vi nämna ett par spel som vi tycker liksom det här liknar? Så att om man, till exempel, det har vi varit inne på innan, Number 9 eller 0-9 känns som den närmaste liknelsen.
Ja.
Men jag tänker att även spel som Splendor kan ligga i liksom samma spellängd, samma ungefär komplexitet att ta till sig.
Ja, jo men det köper jag. Mekaniskt så liknar de ju inte varandra.
Nej.
Men
just mekaniskt så är helt olika. Ja, precis. Vilken funktion det fyller i hyllan, tänker jag.
Ja, och sen så beror ju det på hur djupt man tittar mekaniskt så också. För att om man bara ser till att det här är ett spel om att lägga ut brickor så skulle jag väl säga att snäppet ovanför i matighet men med samma form på brickorna så har vi ju, ja men vi pratade om det innan vi började spela in Cascadia som jag är superförtjust i. Och är väl kanske det spelet som framförallt har den platsen i min hylla som den här inte kommer att ta då.
Mm.
Men även, ja, men jag vet inte, brickpussel överhuvudtaget.
Ja, så här Tetris-spel. Där man använder lite patchwork-liknande Tetris-spel. Men, ja, men i den familjen så befinner sig Akropolis också då.
Ja.
Ja, ska vi ta och liksom avrunda just den här diskussionen lite grann med om vi vill sätta betyg på spelet. Vi vet redan att Kalle hellre skulle spela det här än att äta en tårta.
Mm.
Jag är tveksam på den, men betyget som jag spontant hamnar på, det är någonstans mellan 6,5 och 7 i betyg. Det är liksom ett spel som jag gärna skulle liksom spela fler gånger, speciellt i specifika spelgrupper, men det är inte ett spel som kommer vara liksom huvudrätten för en kväll.
Nej, och jag är egentligen ganska nära Jens i mitt omdöme där. Som sagt, jag är glad att det här stod här istället för tårta. Jag hade inte tagit det varje gång heller än en liksom härlig efterrätt. Det hade jag inte. För ett första intryck, alldeles utmärkt. Det var precis egentligen vad jag hoppades på när jag tittade på lådan. Det var...
Ja, men samma här faktiskt. Den levde upp till förväntningarna på ett fint vis.
Ja, och gedigna komponenter, kanske inte visuellt jätteintressanta.
Nej, men kartongtjockleken är ju fin.
Ja, definitivt.
Det känns liksom stadigt att hålla i bitarna. Och det, för vad det är för någonting så gör det väldigt, väldigt bra.
Jag tänker att det kan inte ha varit något annat än ett nöje att plutta ut de här bitarna från sina
papper. De kom faktiskt färdigpluppade.
Oj då, sent genombrott här, dra ner betyget avsevärt.
Breaking news.
Du kommer alltså inte få pluppa ut brickor själv med det här spelet, det är värt att vara beredd på.
Allting låg sorterat i lådan från början, så att det var lite av en överraskning när jag lyfte på locket första gången.
Ja, men då lite ris och lite ros ska det ju vara. Ja.
Som en sista punkt, vill vi spela det igen? Jag tror vi redan har svaret på det båda två. Jag vill absolut spela det flera gånger. Jag kommer tvinga inom citationstecken, men både sambon och personalträffen så kommer det här bli nästa spel.
Ja, jag spelar gärna det här igen. Det kommer bli på bortakvällar. Jag kommer inte skaffa det här spelet, känner jag, utan jag har spel i liksom genren som käkar den platsen. Däremot så känner jag att det här vore jättekul att spela med just sambon också då. Mm. Så att det kan bli att dra med henne på en kväll någon gång framöver.
Mm.
För jag tror att det här skulle passa henne. Det skulle inte förvåna mig faktiskt om hon vill köpa det till sin halva utav hyllan.
Mm.
Men det får tiden utvisa.
Ja, och då tackar vi för det här samtalet, och det är som sagt podden Efterspelet.
Och om ni vill hitta oss i sociala medier så finns vi på Instagram @efterspeletpodd. Podd med ett eller två D. Två D.
Två D.
Två D. Precis som bilderna på Instagram. Det är två D.
Precis. Podden presenteras i samarbete med spelbutiken Dragonslayer och spelföreningen Smash. Båda de två går att hitta på sociala medier, och den eminenta intro-gingen är gjord av Anders Karlsson. Jag är ju lite, vad heter det på svenska, biased. Jävig. Men jag tycker att den är riktigt fin.
Sveriges enda brädspelspodd med jäv.
Precis.
Det är vårt claim to fame.
Yes, så ses vi nästa gång.